Okej, okay, Kick and Rush idag, det är Kick and Canteen 5. Vad ska vi prata om idag då? Vi får ju ta något om det här med Pogba och Sunes, va?
Men vi borde också prata om, eller vem är du?
Det är jag som är Noah.
Kommer du för att prata om Newcastle?
Jag har länge väntat på min chans.
Kicken rör sig tillbaka till Sportexpressens podd om Premier League med mig, Joakim Rydström. Och idag blir det en sjujävla resa kan man säga. För vi är fem pers som på fem olika platser ska försöka banda en podd utan att prata allt för mycket i mun på varann. Så vi kör ett upprop här först. Det första vi gör. Therese Strömberg.
Jajamän.
Petter Landén.
Närvarande.
Pontus Weinemo. Pontus Weinemo. Icke närvarande. Och Noah Bachner.
Inshallah.
Ja, titta, vad bra. alla är på plats. Hur har ni det i coronatider? Hör ni? Denna frågan har jag ställt några gånger nu. Men eftersom vi fortfarande kör kicken karantän, så hur mår ni?
Mycket bra.
Men svaren blir ju inte mer intressanta ju längre tiden går.
Nej, det är korrekt. De blir snarare sämre. Jag tycker vi lyckades hyfsat bra första gången jag frågade. Nu har det bara blivit
tråkigt. Jag har börjat närma mig utseendemässigt Last Man on Earth-looken. Det är därför jag måste ha på mig min brasilianska keps med en symbol som är farligt lik...
Järnkorset.
...symbol. Ja, just det. Mm. Fast det är rött. Det är ett portugisiskt sjöfararkors.
Ja, det är det ni brukar säga när ni köper kläder från... Vad heter den där nazistklädd-sajten som är...
Nordfronts Salam.
Ja,
jag har inte riktigt koll på den.
De har väl också tufft så här i de här tiderna. Du har väl varit in och stödköpt i så här.
Ja, support your local Nazi fashion designer.
Exakt.
Ja.
Det här tog en väldigt mörk vändning väldigt snabbt, kände jag.
Det var Petter som öppnade dörren till att det såg ut som ett järnkors. Då måste man
ju
haka på.
Jag ville vara väldigt tydlig med, för att jag får mycket konstiga blickar efter mig när jag har den här på stan.
Ja.
Så det är någon form av
kanske du inte borde
försök.
Ha den på.
Så därför har du bara ta den hemma.
Nej, istället. Ja, men det är det jag har nu. Ja. Men nu ser ni mig och jag vill ursäkta mig proaktivt.
Ja, det var bra.
Ja. Jag har ett sovjetiskt armbandsur. Det är det jag kan kontra med.
Jag har faktiskt en Mao-plan skinne på toaletten. Det, helt sant.
Det är riktigt sjukt.
Ja.
Okej, vi går vidare. Sista gången jag frågade hur ni mår, och det är sista gången som Petter får överhuvudtaget kommentera sin egen klädstil. Först och främst så noterade vi faktiskt att Graeme Souness kritiserade Paul Pogba. Det såg jag allihop. Det var gamla vanliga. Pogbas attityd är dålig och ja, det där har man ju hört. Pogba svarade, jag visste inte riktigt, eller så här han svarade. Jag visste inte riktigt vem Souness var. Han sa, I know the face but not the name. Och sen blev det kul, för då svarar Souness, you know, the oldest saying in football comes to mind, put your medals on the table, I've got a big table. Så, ja, det är kaxigt. Men den stora frågan här är då, vem håller ni på i det här? Är ni team Pogba eller är ni team Graeme Souness?
Jag behöver nog inte ens svara på den frågan, tror jag.
Nej, jag skulle precis säga, vi kan väl börja med dig som är den väntade, Therese. Varför är du team Pogba?
För att jag alltid är team Pogba till att börja med.
Men Souness comeback är ju roligare.
Alltså absolut, om man gillar såna här liksom dagisbråk så kan man ju absolut tycka att det är svinkul med den comebacken. Men jag vet inte riktigt, alltså i klassisk så här engelsk fotbollanda så är det ju bara engelska titlar som räknas då, antar jag, med tanke på att han har liksom vunnit VM och Serie A 4 gånger eller vad det är, och cupen 2 gånger och allt vad det nu är. Men nej, jag är team Pogba for life.
Alltså jag är ju biased eftersom jag hatar Graeme Souness för att han är en av de absolut sämsta tränarna i Newcastles historia. Så att jag tycker han är en idiot. Han har ju alltid bråkat med alla spelare som har sköna egenskaper och tyckt att de är dåliga och vill bara ha... Han värvade Amdi Faye till Newcastle från Charlton och för att han hade liksom hög arbetsmoral och den typen av spelare. Han värvade Craig Moore på free transfer. Alltså de minst ögonfallande fotbollsspelarna som jorden har producerat. De var han väldigt snabb med att plocka in. Och så liksom stängde han ut Laurent Robert från A-laget och skickade honom till på lån till något till Portsmouth tror jag, eller vad det var. Så att, liksom, det här passar ju väldigt väl in. Sen tycker jag att Sonis har en poäng med Pogba. Han har ju problem med sin attityd. Det är ju rätt självklart att han har en för grandios självbild och aldrig kan koncentrera sig på rätt saker. Det är väl ett av skälen till att det inte lyfter för honom om man inte är väldigt hårt hållen av sina tränare. Men nej, på det stora hela så tycker jag att Pogba har mer rätt. Eller håller jag med Pogba mer än Sonis, för Sonis har ju en hänga på honom.
Sen ska jag... I dessa tider när det är viktigare någonsin att inte ha någon slags gråzon. Det kan inte vara ena sidan eller andra, så väljer jag 100% Sonis då. För att Therese har ju faktiskt helt rätt. Det är bara engelska titlar som räknas. Och där har Paul Pogba bara ligacupen, vad jag kan komma ihåg. Och sen så, jag vill ändå liksom, fan, jag får ge Sonis det. Alltså varje gång han öppnar käften så är det folk som säger att han är en gammal farbror utan koll. Trots det så orkar han kämpa, slåss mot den här väderkvarnen med Paul Pogbas ansikte han ser framför sig. Varje dag vaknar han och känner, nu ska jag tvåla till den jäveln. Och det brinner jag för ändå, det måste jag säga.
Ja, själv så gott som något säger jag. Men på tal om Newcastle säger jag istället, för det är ju egentligen det, är det vi ska prata om, det är därför Noah gracear oss med sin närvaro. Usch, säger han. Så här, det ska sägas att det vi vet just nu, onsdag klockan 14, det är att, ja, Mike Ashley kanske säljer Newcastle. Och att Amanda Stavely och, ja, Saudiarabien kommit med ett bud på, är det 3,8 miljarder kronor?
Ja, något sånt.
Något sånt. Och det verkar ju accepteras då i princip åtminstone. Först och främst, har det hänt någonting annat idag som jag har missat?
Nej, egentligen är det samma uppgifter som kom under tisdagen, som har varit florerat på nytt i ny förpackning under onsdagen. Alltså det är väl att allt är klart så tillvida att de väntar på det här Premier Leagues owners and directors test då, som ju egentligen alla vet är en fullständigt lös formalitet eftersom vem som helst får äga en klubb i England.
Så varför blev det så här helt plötsligt? Det här är ju en såpa som har pågått i precis hur länge som helst. Och nu verkar det som att det faktiskt slutar med att ja, Mike Ashley säljer Newcastle. Om vi ska liksom ta det lite grann kronologiskt, vad finns det för turer som vi behöver veta här?
Ja, alltså jag tror man kan summera det till 11 gånger eller något sånt där som det har hetat att Newcastle har sålts eller att han har varit, gått med på att sälja klubben. Så att i Newcastle kretsar så kallas det inte takeover längre utan det är fakeover, för att alla vet att Ashley låtsas sälja klubben för att försöka bli av med kritik eller distrahera människor av olika skäl. Den här gången så är det ju så pass långt gången nu att det faktiskt finns handlingar inne hos engelska Companies House som visar att pengar har bytt händer och att man har ingått vissa formella avtal som han inte kommer ur. Så att om det här är en ny bluff så är den avancerad på ett sätt som imponerar till och med på mig. Men turerna är väl tidigare att Ashley har försökt sälja, officiellt satt upp Newcastle för försäljning vid 3 eller 4 tillfällen nu tror jag. Från redan 2008 fram till idag. Tagit bort klubben från marknaden i olika omgångar. Motiven bakom det här är diffusa. Vissa gånger tror jag det har varit för att han vill liksom stävja missnöje, andra gånger för att han faktiskt har velat sälja den. Den här gången så är det väl ganska tydligt att Amanda Stavely, som ju är den som koordinerar hela det här köpet och som har varit den personen med affärskontakter i det saudiska kungahuset och nere i Gulfen överhuvudtaget. Hon försökte ju ambitiöst köpa klubben hösten 2017 första gången. Hon gjorde ett rejält försök, eller om det var 2018, då. Och den processen slutade med att från att de hade flera möten och det kom till och med bilder från tabloidernas kvällstidningsfotografer på när de fotade Ashley och Stavely när de var ute åt middag i London tillsammans för att prata om köpet.
Var inte Rafa med då på middagen också? Vill jag minnas.
Nej, det var en annan middag. Ashley bjöd ut Rafa och laget på middag för att bli kompisar. Och sen så slutade det med att Rafa lämnade för att han, ja, Ashley bara ljög hela tiden. men den här Stavely-middagen då var det rätt nära. Men det där, sen blev det tyst ett par månader. Och det var en dramatisk upplösning på det. För att ja, Ashley släppte ett statement via Sky Sports där han kallade Stavely för en time waster och att det hade varit helt meningslöst att försöka förhandla med henne. Hon i sin tur kallade hem en Times-journalist, George Colkin, till sig som fick se pappersbevis på de 3 buden hon hade lagt på klubben, varav det högsta var på 300 miljoner pund. Och Ashley ville ha i alla fall uppåt 400 miljoner, verkade det som. Så sen dess har det varit liksom, ja, det funnits spekulationer i andra grupper som skulle ha varit inne och köpt och sådär. Men den här gången är det ju liksom, man kan väl säga att, för att sammanfatta det så kan man säga att den här gången är annorlunda av det skälet att det finns faktiska juridiska dokument som bevisar att det är någonting på gång.
Är det någon annan än Noah som tror att det här kommer att bli av?
Alltså, jag... eftersom jag litar på Noah i just den här frågan, så vill jag nog säga att jag också tror på det. För att jag har liksom, jag vet, Noah är liksom pessimist in i själen, precis som jag själv. Jag tror inte att han hade på något sätt hetsat upp sig om det hade varit ännu liksom en publicity stunt fullt ut.
Ja, han ser ju genuint glad ut här också. Jag ska säga det för de som lyssnar då, att det finns ett leende på Noah som inte jag har sett sen, jag kan inte minnas när jag såg honom le så här mycket.
Nej, framförallt inte efter, jag vet inte i vilken podd det var där er podd, Noah, Disco Noah, just nu i coronatider beskrivs det som en podd där två fotbollsintresserade sitter och pratar, där den ena är optimistisk, Disco, och den andra pessimistisk, Noah, inför coronakrisen.
Ja, men det är lite grann, det har reducerats till det. Men man har ju inget val egentligen. Om inte det händer såna här saker att saudiska kungahuset går in och köper klubbar, vad pratar man om då?
Nej, men jag vill nog tro också att det är någonting på gång. Precis som du säger, att de engelska tidningarna hetsar ju upp sig också, för att det är inte exakt samma sak som vi sett så många gånger tidigare.
Nej, det har aldrig funnits den här samstämmighet i att alla de här tidningarna oberoende av varandra på något sätt bekräftar samma sak, att han har bestämt sig för att sälja klubben till henne. Och det finns dessutom avtal, man kan väl gå in då på konstellationen här, avtalen är inte bara upprättade mellan bolaget som äger Newcastle, St. James's Holdings, och Amanda Staveleys bolag PCP Capital, utan det är dessutom avtal mellan Staveley och den tredje investerarparten här, som är The Rubin Brothers, som är ett, alltså de benämns ofta som en juridisk enhet, en juridisk person, men det är ett brödrapar då som har gjort stora pengar på framförallt fastighetsaffärer, och de är goda för över 18 miljoner pund själva, och enligt Times den här rich list då, från förra året, så är de näst rikaste i England. Och de ska äga 10% av klubben också. De kommer från Newcastle och har stora fastighetsinvesteringar i Newcastle, och äger bland annat en racingbana där, tror jag. Och det finns liksom själva, vad ska man säga, de juridiska ramverket för köpet är där för alla att se. Det är liksom företagen och konstellationerna och ägarstrukturen går egentligen att titta på redan nu, för de dokumenten är offentliga. Och det får jag också tro att det här är inte ett ploj liksom.
Men okej, okay. Och så om vi går från faktan en liten stund. Hur känns det, Noah?
Ja, den är extremt svår att svara på. Jag tror så här, man måste förstå bakgrunden till det här egentligen. Och då måste man ju förstå Mike Ashley, och det har vi ju gått igenom. Om man bläddrar tillbaka 100 avsnitt så pratade jag om det i varje avsnitt i ungefär ett års tid i den här podden. Men den diskussionen är liksom viktig för sammanhanget där, för att jag tror att efter 13 år med honom så lockar han in ganska många Newcastle-supportrar och mig också i en kanske lite illa genomtänkt ståndpunkt när det gäller det här då, liksom. Jag försöker värja mig mot det där, men jag ser ju redan hur det börjar diskuteras på andra håll om alternativet här, och för Ashley är ju ett stort trauma för många, och det här liksom, det här ställer ju allting på sin spets. Vill man liksom ha, tycker jag, vill man ha det sanna porträttet av engelsk eller europeisk fotboll 2020, då ska man titta på Newcastle. För att valet man tvingas med att göra här mellan då, att vore det bättre att behålla honom eller gå från det här till andra, är ju, säger rätt mycket. För att fatta sig kort om honom, så kan man ju säga då att han, Newcastle har ju existerat som ett medieutrymme under honom. Alltså han har ju ägt en marknadsföringskanal då för sitt företag Sports Direct, och marknadsföringen äger såklart rum i direktsända tv-matcher inför en miljard publik varje helg. Därför har det varit viktigt för Newcastle att spela i Premier League, men inte mer. Och det här har ju då, det har ju som mest varit liksom över 130 Sports Direct-skyltar uppsatta på St. James's Park. Och ja, ingen support.
Tidigare Sports Direct Arena ju.
Exakt, arenan döptes om.
Det lilla sidospåret också.
Ja, ingen vet längre vad linjen mellan Sports Direct och den officiella klubbshoppen går, för att kvittorna står i Sports Direct. Så att om man köper en matchtröja av klubben så vet man inte om klubben får pengarna längre. Och sådana där saker liksom. Så att det här sammanflätandet har ju varit då, det har ju varit extremt demoraliserande för många, och människor har liksom givit upp egentligen sin koppling till klubben, och det här har ju varit så himla genomskinligt på så många sätt, alltså det här att de har designat medelmåttigheten på något sätt, och det är att aldrig investera för mycket för att den ekonomiska risken eller återbäringen, man kan inte garantera Champions League eller Europa League, så därför ska man inte försöka lägga in pengar för det, och samtidigt då liksom investera minimalt för att hänga kvar i Premier League, anställa tränare som inte motsäger sig den här utvecklingen, allt från Joe Kinnear till Alan Pardew till Steve McLaren till Steve Bruce, som bara är tacksamma för att få vara där och träna Newcastle, för att de var på väg någon helt annanstans i karriären. Och så har man hela då den bakgrunden, och så har man den kommersiella utvecklingen där det finns ju helt liksom enastående siffror egentligen för att backa upp allt det här. Det, liksom, jag kollade idag med bara för att det blir någon sorts summering nu här, att när han köper Newcastle 2007 så är Premier League på väg in i en ekonomisk och kommersiell boom som fotbollsvärlden aldrig har skådat tidigare. Väldigt få branscher genomgår en så snabb liksom hyperkommersialisering som Premier League har gjort. Och Newcastle har alltså i sitt senaste bokslut som inlämnat, som är 2018-19, har alltså en sämre kommersiell intäkt än vad de hade 2006-2007. Alltså de har gått bakåt. Och det har ju att göra med att inget varumärke får inkräkta på Sports Directs utrymme under bästa sändningstid. Så där, för då faller hela idén här. Så att med mot bakgrund av det, var man kommer ifrån här, så är ju klart att själva grejen att Ashley försvinner är ju otroligt förlösande. Det är klart att man längtar efter förändring. Så det, på så sätt så är jag ju väldigt glad. Liksom. Det måste jag erkänna.
Det var ett väldigt långt svar på frågan hur det känns. Det tycker jag är roligt.
Man måste ju motivera det på det sättet.
Liksom. Man måste motivera. Nej, men det är roligt. Men alltså, då vänder man ju också på det så här. För nu kommer det ju in någon helt annan då som ska ta över. Ja. Vem är det som de facto nu tar över den här klubben? Vad får ni in för ny ägare?
Ja, det är ju då ett konsortium som leds av Amanda Stavely. Hon är i sin tur en... vad ska man kalla det för? En entreprenör skulle jag säga.
Hon är en
investerare. Hon har gjort en hel del. Hon har varit liksom en medlare i stora affärer mellan Mellanöstern och mellan investerare, pengar från Mellanöstern och Storbritannien. Hon var med och faciliterade köpet av Manchester City för Abu Dhabi-gruppen till exempel. Och hon har gjort en hel del andra dealings där nere genom sitt företag PCP Capital Partners.
Heter de PCP?
Ja, hennes bolag
det är ju,
heter det.
Det är ju ofrivilligt kul.
Det är det faktiskt.
Ja. Hon var ju den då som attraherades till klubben eller till liksom klubbens omgivningar av Rafa bland annat, tror jag. Rafa var en viktig komponent i att få henne intresserad av Newcastle för ungefär 2 år sedan. Och sen så hon då har satt ihop det här konsortiet som då till 80% ska bestå av saudiska PIF, alltså deras investeringsfond, statliga investeringsfond, och de här Ruben Brothers då. Och Ruben Brothers och Stavely själva ska äga 10% var om de uppgifterna som förekommer nästan överallt nu stämmer. Så det är de som kommer in, men den stora punkten här är ju såklart Saudiarabien och Mohammed bin Salman då.
Och vad tänker du kring det? Är ju den stora frågan nu.
Ja, alltså då kommer ju diskussionen om hur man ska känna lite inför det här som fotbollssupporter och allt det här. Det måste ju ta avstamp i att det gäller att vara väldigt tydlig med att Saudiarabien och den regimen som Mohammed bin Salman har ansiktet utåt för har ju helt vedervärdiga saker på sitt samvete. Alltså det är ju en regim som förtrycker och mördar och plågar människor på ganska barbariska sätt. Och det här är ju på ett etiskt dilemma då på en helt annan skala än det vi pratar om när man pratar om Mike Ashley. Att han erbjuder arbetskraften i Storbritannien dåliga avtal när de jobbar på hans lager i Shirebrook framstår ju som en bagatell i ljuset av styckningar av journalister av... och ja, men såklart liksom. Det är ja. Inte, det går ju liksom inte, man ska inte ens ge sig in i den diskussionen att börja prata om liksom, att det här skulle vara pest eller kolera, för det är det inte, utan det här är ju rent etiskt då långt värre. Och då kommer ju i sin tur diskussionen, hur ska man förhålla sig till det som fotbollssupporter? Och den diskussionen blir ofta ett skev, tycker jag, för att man kan ju inte känna något vidare stort ansvar inför det när man håller på ett lag, utan det här är ju ett system. Newcastle är ju inget unikt fall heller. Det finns ju såklart nyansskillnader i att en del regimer kanske är ruskare än andra om man tittar på deras respekt eller brist på respekt för mänskliga rättigheter. Men det här är vad man får om man väljer fotboll, europeisk fotboll 2020. Du kan inte välja bort det här. Man kan inte välja att följa internationell klubblagsfotboll eller de stora mästerskapen längre utan det här. Utan vedervärdiga regimer har ju tillåtits exploatera både fotbollsklubbar och mästerskap i ganska många år nu och i ganska stor utsträckning. Och det var ju inte Manchester Citys fans som röstade för att välja just Förenade Arabemiratens statsfinanser och såg det som en väg ut ur sina mediokra liksom, sportsliga tillvaro. Så att ställa supportrar till svars tycker jag är skevt i grund och botten. Sen kan man ju dra en sorts, jag tycker liksom i hela den här ekvationen kan man dra en sorts parallell till vårt yrke faktiskt, som man är sportjournalist, så att man blir ju ofta väldigt ifrågasatt för så här, vad tycker du om att ni samarbetar så mycket med spelbolag till exempel, tycker inte du att det är liksom problematiskt moraliskt så där? Och det skulle jag ju kunna tycka, men det är ju inget val man har heller. Jag väljer ju inte sportjournalistik och sen antingen eller det, utan spelbolagen kommer i sådana fall i släptåg. Den här podden vi spelar i nu sponsrar säkert av ett spelbolag. Och det kan man tycka precis vad man vill om, men man kan inte välja bort det. Och för mig är det lite samma sak med internationell fotboll. Om jag ska välja att intressera mig för det, då kan jag inte välja bort de här aspekterna, utan de kommer i paketet nu för tiden. Så att istället för att sitta och bygga massa försvarstal för där man liksom börjar svamla om att Bin Salman har genomfört massa befriande reformer och som det har blivit lite grann i många andra de här klubbarna. Man ser liksom att plötsligt drar 500 twittrare ut i liksom drar en lans för de mänskliga rättigheternas riktning i Förenade Arabemiraten.
Alltså, City Twitter är ju full av de här nu. Alltså när Miguel Delaney började, framförallt Miguel Delaney började skriva liksom i The Independent texter som ganska mycket ifrågasatt Citys ägargrupp och allting, då var det ju helt plötsligt en Twitter-armé som kunde liksom peka på liksom välfärden för den stora massan i Förenade Arabemiraten, och det är ju vansinne.
Ja, det är helt vansinnigt, och det behövs inte. Därför att du behöver inte ge dig in i den diskussionen. Du kan tycka att det här är en helt vedervärdig och förfärlig regim och att det är beklagligt att valet stod när du väl äntligen skulle bli av med den här parasiten till ägare då, att du var tvungen att välja det här, eller att det här var det enda som var på bordet liksom. Utan att behöva, eller som jag ser att vissa Newcastle-supportrar redan gör, börja dra paralleller till olika övergrepp som den brittiska nationen har begått i andra kontinenter i historien.
Till kolonialismen nu, liksom.
Ja, det är liksom så, det har redan börjat prata så att om någon lyfter det här nu, alltså, vilket ju såklart många gör direkt, att sådär, att ja, hur jävla bra har vi britter varit genom historien? Sådär. Att liksom att, ja, men det blir liksom en helt onödig kamp att ta, och den är såklart jätteirrelevant för det här. Så personligen så har jag väldigt svårt att veta hur jag ska förhålla mig till det. Jag känner ju nog kanske till stor del en större distans till internationell fotboll på grund av allt det här. Inte bara på grund av liksom mitt förhållande till Newcastle, utan på grund av allt det här, att allt det här är en del av paketet nu för tiden. Att man behöver underkuva sig på något sätt för den här sortens diktaturer. Att de är smarta på fler sätt. Alltså fotboll blir ofta liksom en sorts, ska avkrävas något större moralisk betydelse än andra sektorer. Jag menar, vi har ju, vår regering exporterar ju vapen till Saudiarabien. De liksom, saudiska investerare deläger Independent och andra tidningar i England, och dessutom köpt in sig stora delar av energisektorn i England, så att liksom, det här är ju en del av en strategi från deras sida. Sen är det ju liksom inte direkt så att jag skulle känna någon större, alltså det är väl i förlängningen då, ska jag börja känna massa stolthet nu då om Newcastle blir ett av världens rikaste lag och köper Kylian Mbappé och han vinner ligan åt oss med 38 mål. Jag vet inte om jag kan liksom ingå i den gemenskapen riktigt, för att det är inte direkt att klubben eller tränarna eller någon annan har presterat eller gjort något så himla bra om man har mest pengar och köper alla de bästa spelarna. Det finns ju liksom ingen finess i det, utan det är bara vad det är. Man köper den snabbaste bilen för att vinna liksom.
Det där är ju min invändning också, som jag har dragit flera gånger, just att jag har svårt att gilla Liverpool sen de blev så jävla rika.
Ja, de just Liverpool tycker jag kanske att det finns lite mer finess i att de har ändå,
de har liksom ju en inkastcoach. Det är ju
ja, jag menar det. Bara en sån sak.
Vi har alltid någonting. Vi ska bara säga, förlåt, jag ska säga välkommen då till Pontus Weinemo, numera närvarande.
Tack, jag kom in mitt i diskussion. Men som, jag var tyst för första gången i mitt liv. Så det känns bra.
Jag vill bara avsluta, för att just det finns liksom kopplingar, eller avsluta, det kanske finns frågor från Therese som ser ytterst uttråkat ut för stunden. Och Pontus som är nyinkommen. Men just eftersom det finns liksom likheter mellan Man City och det som Newcastle eventuellt mest troligt är på väg in i då. Som du säger att om man ska, du nämnde nog att om man väljer att intressera sig för internationell fotboll i vuxen ålder också, eller någorlunda, när du har investerat och du är liksom, du är förälskad faktiskt i liksom ett lag. Man ja. Håller på ett lag, det är ju en typ av förälskelse. Det är jättesvårt att välja bort den förälskelsen även om en sån här sak sker. Eller det var så jag kände själv. Att så här, nej, jag håller ju inte, jag tycker att Abu Dhabi-regimen är vidrig. De har ju extremt många likheter med den saudiska på så sätt.
Ja, men... ja jag tycker att det är att lägga alldeles för stort, alltså ett orimligt ansvar på individens liksom, att alltså, man ska tygla sina känslor inför att det går bra för det här laget som jag har följt sedan jag var 8 år. Ja. För att jag vet att det finns moraliska tvivelaktigheter i bakgrunden och var pengarna kommer ifrån, eller att klubben används som ett verktyg för att liksom rentvå den här skurkregimen.
Exakt.
Det där har jag tänkt på med alla de här klubbarna, att liksom, ja, men samma sak med PSG, att de som håller på laget, ska de, får de inte bli glada då för att det går bra? det är en helt skev avvägning.
Och det är det jag skulle komma till, för att så här, när det, du säger nu, alltså i ren teori så har du väl rätt, när det finns ingen finess i att vara rikast av alla och vinna. Samtidigt trodde jag tänkte en enda sekund på Abu Dhabi-regimen när Agüero satte 3-2 mot QPR.
Nej,
det gjorde jag inte. Nej, det är ju alltså min livs lyckligaste fotbollsstund. Jag tror aldrig att det kommer att trumfas.
Nej. Jag kan tänka mig att det är något som Therese har någonting att säga om det här med finess och att vara rikast och att vinna då, med tanke på Milans tidigare historia i alla fall.
Ja, men det var ju länge sedan. Det där kan man ju inte prata om idag. Det var så länge sedan. Det är ju fan.
Är det så den brittiska kolonialismen?
Exakt. Vi lämnar den där här. Exakt, det är exakt så.
Då vadå?
Nej, men alltså en grej som jag faktiskt undrar över med Newcastle. Är det en attraktiv klubb att äga? Alltså, varför vill man äga Newcastle? Vad finns på plats redan som är någonting att verkligen profitera på och tjäna på?
Det är ett kap, tycker jag. Eller det tycker jag flera skäl såklart. Men även om man tittar på det rent krasst ekonomiskt, så är det ett kap. Alltså, för att dels så har du... Det är som storklubb är den ganska ensam i en hel region av England som är ganska avskuren. Och i det sammanhang som Premier League är, så finns det ju en extrem kommersiell potential i den som är helt underutnyttjad. Och de snabba vinsterna med Newcastle är väldigt lätta att hitta. Det är lågt hängande frukter i att till exempel rusta upp, eventuellt bygga ut arenan, strukturera en ungdomsakademi, bygga om träningsanläggning och alla de här sakerna som skulle ge klubben ordentliga konkurrensfördelar som de har helt negligerat under Ashley. Det är inga stora pengar det handlar om i sammanhanget, utan du kan göra väldigt stora framsteg och skapa en mycket mer värdefull tillgång på väldigt kort sikt. Och sen är det liksom inte så svårt heller att med de medel man har som stor Premier League-klubb och en arena som går att fylla med 52 000 åskådare varje helg, bygga någonting ganska attraktivt liksom, som funkar ganska bra. För att det krävs ju den här liksom, vad ska man kalla det för? Jag tycker väl att det finns ett par klubbar i Premier League, West Ham, Newcastle, Everton, och det var Tottenham fram till ganska nyligen, där gör ganska enkla grejer rätt så har du vunnit ganska mycket. Sen är det klart att det är svårt att ta de sista stegen där uppe, men jag som tillgång så tycker jag att den kommer vara värd klart mer än 300 miljoner pund om man gör rätt saker i 3 år.
Ja, St. James' tar väl typ så här 53 000 redan, och som du säger så borde det finnas potential för att locka ännu fler om det.
Den tar 52 000. Ett problem är att utbyggnaden av en av de låga läktarna på den vetter mot ett plats som heter Strawberry Marketplace utanför, som Ashley såklart såg att han kunde sälja av. Den har varit i klubbens ägo för en eventuell expansion till 60 000 åskådare inom en ganska snar framtid, och det har funnits konkreta planer på det. Men sen Ashley köpte klubben så har han ju inte haft något intresse av det, och han tog hjälp av sin svåger med att försöka sälja det, och jag tror att den försäljningen till och med det var rätt långt gånger den processen. Det finns ju en möjlighet här då att Stavely och de andra köper tillbaka det sådär. Men ja, så att det finns alla möjliga typer av expansion att göra och väldigt enkla grejer att göra.
Sista frågan då, Noah. När ser vi Newcastle utmana om topp 4-plats?
Ja, men säg att de här människorna kommer in nu och det spelas fotboll igen i höst. Så, men om 3 säsonger så, alltså, jag ger det 2 år av uppstartsfas och omstrukturering. Så om 3 år tror jag att de kan vara med och slåss om topp 4, absolut.
Och då kommer vi se dig vifta med saudiska flaggor på Stockholms gator.
Jag måste fundera på det där.
Du inleder ändå på det, inshallah, så att...
Ja,
gick fort.
Vet jag, kanske vi har liksom hamnat i samma tankebanor som du och sätter upp en affisch på Mohammed bin Salman på toaletten.
Ja, just det.
Det skriker så mycket QPR om det här, om den här, det här köpet, att alla fans nu tror att ja, om 3 säsonger då kommer vi slåss om titeln, och det slutar med att ni åker ur och kämpar om att behålla er kvar i Championship om 4 år.
Benoit Assou-Ekotto är lagkapten, och det kan mycket väl gå till hållet.
Det vore ju mycket roligare för alla parter.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvep. Det skrivs om och snackas om. Discussions from Britain. Nyhetssvepet.
Yes, vi kan börja med någonting vi faktiskt var inne på förra veckan. Så vi lägger sånt här litet ping där. Spurs fick spelarna behålla miljonlöner och personalen permitterades. Och det här fick ju skitstor kritik. Och nu har klubben faktiskt till slut backat och anställda för full lön i april och maj. Och istället kommer klubbledningen att ta ut mindre ersättning. Bournemouth har gått samma väg. Jag tror att Norwich fortfarande inte har gjort det. Men vi pratade om samma sak kring Liverpool som sagt förra veckan, men det här var väl ganska väntat beslut ifrån Spurs ledning, eller hur?
Ja, om man inte är dum i huvudet så är det väl en superrimlig väg att gå. Om man inte ser, vill man ta politiskt självmord så kan man ju fortsätta göra det. Men om man står där och känner att nej, men det kanske är, jag har en möjlighet att vända tillbaka, då är det rimligt att göra det.
Men är det inte lite roligt att det ändå tog liksom lite längre tid för Spurs?
Jo, men ingen kommer komma ihåg det sen i alla fall. Hade de inte vänt så hade folk kommit ihåg, nu kommer inte folk komma ihåg det om 3 månader. Folk kommer minnas att ja, men Spurs gjorde ju någonting till douchet där. Vad hände? Ja, just det, men de drog tillbaka det. Ja, okej. Så de överlever ändå liksom.
De är snälla egentligen.
Ja, det är de ju såklart inte, men ja, du fattar.
Petter, du skickade någon sorts Daily Mail-artikel förut. Jag vågar inte klicka på den, för jag tycker att det känns som det dunkar in en massa pop-up-fönster och spam när jag trycker på Daily Mail.
Ja, men det gör det ju. Det är ju Daily Mails affärsidé egentligen.
Deras modus operandi. Ja. Men ja, without Freddy Adu så kan väl du berätta vad det handlar om.
Ja, men jag vågar klicka upp. Och så här, vi var ju inne på det förra veckan, men just när vi pratade om permitteringar och att jag tryckte ganska hårt på att Premier League-klubbarna har väl absolut ingenting att gnälla på, och vad är det här? Daily Mail-artikeln egentligen handlar om att den här situationen gör att alltså övergångar som vi sett om tidigare kommer ju inte att ske och kommer försvåra övergångsmarknaden avsevärt när den väl öppnar inför en säsong som vi inte vet när den väl startar. Vilket gör så här att allting vi tänker kring att Jadon Sancho till Manchester United, Harry Kane till United, Mbappé från PSG till valfri storklubb är mest troligt något som inte kommer att gå. För att de klubbarna som äger dem kommer ju inte vilja sälja dem billigare i en tid när alla är mer beroende av pengainflöde. Och det kommer inte heller finnas någon som egentligen har råd att betala de här miljardövergångarna. Och samtidigt i detta så påstår Daily Mail att det finns liksom en historisk, de väljer ordet truce som är typ vapenvila mellan Premier League och Championship-klubbarna. Att Premier League-klubbarna inte ska gå in och liksom stjäla Championships största stjärnor, för att Championship-klubbarna kommer att drabbas ännu hårdare av den här situationen.
Det här är ju en vinning för alla, för varenda gång som Championships största stjärnor har gått till Premier League så har det gått fullständigt åt helvete. Så egentligen så är det ju bara win-win för alla inblandade här också.
Alltså om man tänker att de är Sylvian Evans-Blake, absolut. Men alltså jag tänker Tammy Abraham har gjort ett hyggligt avtryck, Mason Mount lika så.
Den här de är ju ändå på lån, så det gills inte.
Okej. Utan det är liksom, ja, Sheffield United har ju underpresterat ganska kraftigt den här säsongen. Så jag förstår vad du
jag
menar.
Jag sa köpt största stjärnorna, sa jag.
Ja, du menar så. Mm.
Det fanns ett kryphål, Petter, du borde ha lyssnat.
Ja, det var det finns.
Hitta
det
den du
flög på.
Ja, men Shay Adams har inte gjort supersuccé.
Men alltså, är det helt enkelt så att den internationella fotbollen på något sätt har blivit så här Stockholms bostadsmarknad? Att alla sitter med dyra bostadsrätter som ingen vill sälja längre för att de inte är värda någonting?
Ja, lite åt det hållet, fast ännu inte. De sitter på... Nej, men precis som du säger, marknaden är på ett sånt sätt att ingen vill betala de priserna som de tidigare har varit värda. Eller inte kan, helt enkelt. Men det mest intressanta tycker jag är vapenvilan då, eller den här gentleman's agreement, eller vad man ska kalla det, över att Premier League-klubbarna inte ska gå in och stjäla Championship-spelarna den här säsongen. Så det kan ju faktiskt i förlängningen, om man får då drömma lite, det är ju dåligt för Saudi Castle såklart, men att de måste lita på sin egen organisation, de ungdomar de har, den lagstruktur som redan finns, för att det kommer liksom vara extremt mycket svårare att göra några affärer den här sommaren. Och framförallt om de då är så schyssta att de kommer överens om att men vi håller inte på med att liksom stjäla Brentfords bästa spelare för att de är helt bankrutt.
Förutom att det är 100% säkert att de givetvis kommer att stjäla de bästa spelarna till slut. Det kommer vara en vapenvila en stund och sen så kommer någon ta ett första steg och sen så kommer det givetvis det här falla som ett korthus. Eller är det bara jag som är cynisk?
Nej, du är nog realist, va?
Alltså de har ju, vi får inte glömma att många av de här klubbarna kommer ju att vara i, alltså på ruinens brant. Det kommer ju finnas en stor risk att många av dem går i konkurs. Och vad gör klubbar när de börjar gå i konkurs? Jo, men de säljer sina bästa spelare för att kunna balansera upp sina böcker. Så finns ju en risk att de måste sälja spelare, och det vet ju såklart de klubbarna som inte drabbas av det här, de rikaste klubbarna såklart. Så de har ju inga, de kommer ju inte ha problem med det. De kommer ju kunna lägga skambud för att liksom försöka dra nytta av det liksom. Och det är väl så det kommer vara i Stockholms bostadsmarknad också, att de som har kapital kommer kunna köpa massa bostäder för väldigt lite pengar i förhållande, och så kommer de kunna tjäna jättemycket pengar på det sen. Precis som Premier League-klubbarna nu kommer att kunna, eller de rika championship-klubbarna kommer kunna dra nytta av att de fattigare klubbarna kommer att vara i, stå inför en stor risk för konkurs, och vara enkelt att kunna plocka de bästa spelarna. Så det, en gentleman's agreement vore väl kanske bra för deras överlevnad, men å andra sidan så kommer många klubbar behöva få in nya finanser. Och vad är liksom, det finns ju få sätt som är bättre än att sälja sina bästa spelare.
Manchester Citys Leroy Sané vill hellre gå till Bayern München, tydligen, enligt hans representatives då. Det är kul att säga det på engelska, låter roligare än att säga hans representativer, för det låter helt sjukt.
Hans entourage,
precis, ytterligare. Kan vi ta det på svenska och inte engelska eller franska?
Hans vänner och bekanta
som håller i hans finanser hävdar att han har större chans att vinna Champions League om han är i Bayern München än om han är i Manchester City. Är det så? Har man större chans att vinna Champions League om man är i Bayern München?
Ja, det har man väl kanske. Så här, om man bara tänker på det rent så. Bayern har ju, även om Bundesliga känns faktiskt hyggligt jämnt den här säsongen innan det slutar. Leipzig var bra, Dortmund var bra, Bayern som alltid bra. Så känns det inte riktigt lika tajt, Liverpool undantaget, som kampen om en topp 4-placering i Premier League den här säsongen. Bayern har en annan ställning, tycker jag, i Tyskland, vilket gör att de kan lägga mer vikt på Champions League-matcherna än vad ett Premier League-lag skulle kunna göra. Samt att lämnar han Manchester City för Bayern München så slipper han Pep Guardiola som gör någon riktigt konstig taktik i bortamatchen i semifinalen, torskar med 4-0 och därmed bara slopar chansen att ta sig till final.
Den stora frågan är väl egentligen om Sané har större chans att vinna Champions League i Newcastle snarare än City nu då?
Vi kan i alla fall enas om att han har absolut minst chans att göra det i Milan av alla klubbarna som vi håller på i den här.
Ja, för fan.
Och det var inte igår man fick möjligheten att säga så som Newcastle-supporter.
Det här är anledningen till att jag har varit så tyst under hela det här avsnittet. För jag tänker så här, något jävla skit kommer komma från Noah snart, så jag orkar inte prata med honom innan dess.
Men det är också det här att jag för en gångs skull kanske inte är längst ner i hierarkin. Att, så här, att det kanske är slut på the laughing stock, och då kommer ju alla avundsjuka istället. Så att, ja, det ska bli spännande att se hur det här utvecklar sig.
Vi håller ju till och med på att tappa Zlatan till Hammarby liksom. Det är så jävla
Det var ju inte riktigt så att Andrea Pirlo satt och funderade på jag kanske ska gå till Helsingborg.
Nej,
det är faktiskt väldigt kul. Zlatan väljer bort Milan för Bayern.
Det är, men nu du måste Sunes kontra Therese och berätta vilket big fucking table Milan har i jämförelse med Newcastle.
Exakt.
Ja, jag kan göra så här, eftersom jag har tappat mina lojaliteter till Liverpool så kan jag välja ett nytt lag. Jag kan välja Queens Park Rangers som mitt nya favoritlag. De spelar Kumla någon gång på 80-talet, så jag har liksom en referens till det där.
Ja, helt rimligt.
Så det är ungefär så långt när jag behöver gå för att hitta ett lag som är sämre än Milan just nu.
Den moderna fotbollssupporten, va?
Mm, ja.
Exakt.
Byter lag som man byter strumpor.
En gång var till 30:e år.
Ja.
Nu lämnade Pontus Wijnemo, ska sägas också.
Ja, otroligt.
Kul att se honom. Tråkigt att bli av med honom. Vi tar ett nytt ping. Sunderland till Adai har kommit med säsong 2. Är det någon som har sett?
Ja.
Nej.
Inte jag heller faktiskt. Vad tyckte du, Noah? Du har sett det.
Ja, jag tyckte att det var rätt tråkigt. Jag tyckte att det var en urmjölkning av konceptet som var väldigt kul i första säsongen, där man ju verkligen kunde ha roligt åt då the banter era of Sunderland på något sätt i filmformat, och där det var en sån här osminkad version av inkompetensen som jag alla tycker är lite kul, alla de här fördomarna och klyschorna om hur otroligt lågbegåvad många av dem som är styr Premier League-klubbar kan vara och hur lite de förstår om fotboll och sådär var ju väldigt genant där. Sen i säsong två så, alltså jag måste ju säga att jag tycker att liksom, de gör ju ett ganska ordentligt bra jobb med klubben, de här människorna som är inne och styr. De fyller ju typ arenan i mycket större utsträckning, de vinner ganska mycket fotbollsmatcher. Det de gör är väl att gå bort sig lite i januarifönstret, men det är en rätt jobbig situation för dem där supertalangen Josh Maya plötsligt lurar dem att han är på väg att skriva på nytt kontrakt och bara går till Bordeaux helt plötsligt och sådär. Och sen så köper de Will Grigg från Wigan för alldeles för mycket pengar jämfört med vad han borde kosta då. Men som helhet så var den liksom, man hade sett det där, man hade sett det och karaktärerna i den här säsongen är lite självmedvetna på ett annat sätt än vad de var i första.
Alltså det är lite som uppföljaren till Plötsligt i Vinslöv. Alltså den första blev en sån succé att när väl tvåan kom så visste de att de var stars, så då flyger det inte längre.
Nej, jag får den känslan här också. Faktiskt precis samma grej. Alltså att
jag tänker mig lite för de som så All or Nothing Manchester City dokumentären på Amazon Prime. Jag tänker mig det också för att den är ju inte spännande för att det är den 100 poäng säsongen. Allting går i Citys väg. Det finns ju, de skapar ju drama där det inte finns liksom.
Precis.
Pep håller något riktigt ostigt team talk så här. You got to dare to play. Liksom, och det blir ju inte intressant. Däremot så är ju Tottenhams version som ska komma efter den här säsongen på pappret jävligt intressant med Poch ut, Mourinho in. Allting går åt helvete.
Ja, den har ju verkligen potential. Där har de ju träffat rätt liksom. Men i det här fallet så, att se Sunderland krascha genom Championship direkt och åka ur var ju en upplevelse. Här har de fått in lite mer brains liksom. Och sen så, visst, man kan garva åt David Brent lika i en av då han marknadsdirektören som kommer in och som vill spela någon sån här låt som låter som typ Tutto Balutos intro när folket kommer in på arenan och ska pumpa upp publiken liksom. Så här. Alltså ni vet vad jag menar. Någon sorts teknodisco stök grej. och det kan man säga, man kan sitta och skratta åt att han känns så mycket som en kontorschef i Slow, men han gör ju det rätt bra. Det kommer rätt mycket folk på matcherna.
Vi har en grej vi ska gå över till, men innan vi gör det, vad har ni, om ni får välja en grej fotbollsrelaterat man kan syssla med när man har tid över så här karantäntider, så skulle jag säga Bill Bufords bok Bland huliganerna som jag läste om ganska nyligen. Den är jättefin om man inte har läst den, och fruktansvärt vidrig om man inte vet vad som är fruktansvärt vidrigt slutet av den boken.
Då säger jag Danny Dyers Football Factories, för att han är en sån jävla seriefigur, Danny Dyer alltså. Han är, på tal om att vara självmedveten, han vet hur mycket hans breda dialekt gör när han glider runt så här: I'm in Belgrade now, the place for the famous Belgrade derby. Det är riktigt jävla lökigt, men det är kul. Det är kul skräp-tv.
Vad säger ni andra?
Eftersom att jag har blivit så jävla sänkt av att spela in det här avsnittet, så säger jag, kolla på Champions League-finalen från 2007. Den var kul.
Pippa.
Ja, det var jätteroligt, Therese. Superkul var det. Jättebra.
Och jag väljer då säsongs-DVD Newcastle 06-07 för att minnas hur jävligt det kan vara.
Okej, då ska vi avsluta med vår nya supergrej som vi har börjat göra. Så vi lägger en liten trumvirvel. Och sen säger vi quizet. Och den här veckan är det Therese Strömberg som ligger bakom ett quiz som vi andra ska få svara på. Så att the show is yours.
Äntligen. Som jag har väntat i 45 minuter. Jag tänkte att Petra har gjort två quiz. Det första var ju, vad minns ni från säsongen? Och det andra var, gissa skandalen. Har vi haft fler quiz?
Exakt. Nej, det var de. Nej. Det är korrekt.
Mm. Då tänker jag att vi gör ett, vad minns ni från säsongen 2.0 här? Så det är helt enkelt frågor om säsongen som inte ännu är färdigspelad, som ingen vet om den kommer att spelas färdigt.
Ja,
bra.
Och då är det ju så, du Noah som inte har varit med, ni säger bara ert namn när ni vill svara.
Okej.
Och då lyder första frågan att det finns en spelare i Premier League den här säsongen som har fått ett dubbelgult och därmed blivit utvisad och sen fått ett rött kort. Så han är den enda som har blivit utvisad två gånger. Han spelar i Watford, vem är det?
Petter.
Ja.
Abdoulaye Doucouré.
Nej.
Noah. Är det Mariappa?
Nej. Jocke?
Va? Nej, jag har absolut ingen aning.
Ni får en ledtråd till, men då får man bara ett halvt poäng för den här om någon av er har rätt. Det är en mittback.
Ja.
Men fan är mittback?
Ja, det är ju Mariappa. Men...
Ja, Petter då?
Ja.
Fan är det han heter? Sar?
Nej.
Noah?
Ja.
Gissa på... Är han kvar där ens? Prödel?
Nej, nu blir det inga poäng. Det kan bara sela.
Ah. Fan, vad kast du inte tar den.
Ja, ah, det är ju riktigt bedrövande start.
Pinsam insats.
Då fick inga poäng för den. Okej, nästa då. Hur många poäng står Leicester på?
Joakim.
Ja.
53.
Jajamän. Yes! Poäng till Joakim.
Ah, sjukt, du så sitter ju och jävla
bra. Ja, då är tabellen uppe. Minne. Det är ju ett dåligt stil.
Absolut inte. Fotografiskt minne, säger jag.
Ja, och ändå var du inte, du kunde inte en enda mittback i Watford.
Nej, jag har aldrig sett Watfords laguppställning.
Nu kommer en fråga där det kommer vara så att den som, det är en siffra jag är ute efter, och den som kommer närmast kommer att få poäng.
Jocke, du som 53.
Du som leder, Jocke. Ja. Du får bestämma, vill du svara först eller sist?
Jag svarar givetvis sist.
Ja. Okej, okay, då lyder frågan så här, att Manchester City är det lag som har slagit flest totala passningar under den här säsongen. Liverpool ligger tvåa. Hur många passningar skiljer mellan lagen? Petter börjar.
Då skiljer det 1700.
Okej.
Okay. Ja, jag säger att det skiljer 3... Nej. Jag säger att det skiljer 1200.
Okej, okay. Jocke?
Jag säger att det skiljer 1701.
Ja, jävla fegis, yep. Alltså. Jag ska aldrig mer vara med i ett quiz med dig, jävla QPA-supporter.
Det spelar ingen roll, det var Noah som vann. Det är 882 ja. Passningar som skiljer.
Ja, jag var tvungen att välja vem jag trodde mest på där. Jag valde Petter, bara för att det var City.
Det var ett misstag.
Ja.
Nej, det är frågan handlar ju om Liverpool. Ja, hur mycket sämre de är.
Ja, det är okay,
som jag, liksom. Jag, tror som de jag håller sämre. På nu när jag inte kan stå bakom Newcastles ägarskap längre. Liverpool alltså.
Vi håller på Queen's Park Rangers. Så kom igen nu, så är det.
Nästa fråga då. Två klubbar ligger i topp vad gäller flest gula kort. Vilka? Det är ett poäng per klubb, men ni får givetvis säga två klubbar på en gång.
Noah.
Mm.
Tottenham och Burnley.
Få poäng för Tottenham. Det är inte Burnley.
Joakim gissar det andra laget är Everton.
Det är fel. Petter?
Ja, då får jag dra till med Sheffield United.
Det stämmer inte heller. Det är Arsenal. Så det var bara en poäng till Noah.
Nya stygga Arsenal.
Ja, fy fan. Ja. Så här då. Jürgen Klopp känner ni kanske till.
Han, jag får talas om.
Han har vunnit månadens tränare flest gånger av alla tränare den här säsongen. Hur många gånger är det?
Petter.
Mm.
Fyra.
Nej.
Joakim. Mm. Fem.
Jajamän. Han har vunnit alla utom oktober. Då vann Lampard. Liten bonusfakta. Så här då, Fredrik Ljungberg, han var ju huvudtränare för Arsenal i en knapp månad. Hur många matcher vann han?
Noah.
Mm.
En.
Jajamän. Bonusfråga då, West om du vill ha en poäng till här. Vad var vinstprocenten under hans tid som tränare?
Ja, ska vi säga att den var 20%.
Nära, 16,6.
Ah.
Var det någon jävla kuppmatch däremellan som ställde till det?
Så här då, vi har två frågor kvar. Hur många svenskar har spelat i Premier League den här säsongen?
Petter.
Ja.
En.
Det är fel.
Joakim gissar på... Jag gissar på tre.
Det är också fel.
Noah gissar på två.
Det stämmer. Vilka är de?
Emil Kraft och Victor Lindelöf.
Jajamän.
Åh, jag glömde den sopan. Åh.
Vem
jag hade koll på jag hade koll på Emil Kraft, men den här Lindelöf är fan aldrig att tala om.
Okej, okay, sista frågan då. Noah har ju redan vunnit med 100-0 precis som Newcastle kommer göra om några år.
Yeah.
Men det finns en spelare som ni kanske har glömt, som jag önskar att jag hade glömt, som heter Patrick Cutrone. Han gick ju till Wolves. Och sen gick han till Fiorentina. Den ormen. Hur många Premier League-framträdanden och mål gjorde han i Premier League?
Hur många, vad sa du först?
Hur många matcher, alltså hur många framträdanden och hur många mål gjorde han i Premier League?
Noah gissar på 11 matcher, ett mål.
Bra nära, men det är fel.
Joakim gissar faktiskt, jag tror att det är 8 matcher. Och ett mål då, eftersom jag tror att Noah hade rätt på något av det.
Det är fel.
7 matcher, 0 mål.
12 matcher, 2 mål.
Är det nosar?
Noah vann quizet. Fan vad kul att du var med.
Ja, men det är min nya grej, vinna.
Ja, jag tar Champions League-banen. Detta är första av många City-förluster att vänta. Åh, oh, fy fan vad det gick dåligt.
Jag ska gå och leta upp mitt Wikipedia-finger och lära mig allt jag kan behöva kunna om mitt nya lag Queens Park Rangers då till nästa vecka.
Ja, för ditt Google-finger var ju värst där på Leicester-tabellen, så att du har ju fått en tjuvstart, så att säga.
Precis, vi ska dessutom nästa vecka kan jag tycka att du kan i alla fall kunna en spelare i Watford.
Ja, det kanske vi borde ha kämpat på där lite grann. Jag får ta det helt enkelt. Men vi gör väl så här att vi stänger butiken för idag.
Ja,
det gör vi. Ja, tack för the humbling experience, Therese. Ja. Det här var vidrigt.
Det var fantastiskt tycker jag. Det var kul, för Petter kom väl sist, va? Bara så att vi är klara med det.
Gud ja, verkligen. Han fick inte en enda poäng.
Till
och med Pontus kom före, tror jag.
Ja.
Till och med Pontus kom före. Det gjorde, han fick 0,5 extra poäng bara för att han heter någonting med W efternamn.
Ja, just det.
Ja, winning. Så kan det vara. George Bush-familjen sponsrar podden. Men vi ses nästa vecka då.
Det gör vi.
Hej
då. Hej. Ciao.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.